Podplay.
Vad ska vi säga till dig, Johan? Mm. Vad säger du? Hur ska vi göra? Ska vi bara börja? Ja, du har redan dragit igång förstås.
Ja,
din lilla lurifax.
Nej, men det är väl inte...
lite av den här gonzo-känslan.
Ja.
Med, fast det är i en studio nu.
Det har du rätt. Vi får inte bli strömlinjeformade.
Men gud, Johan, du har ju plötsligt all power. Det är plötsligt du som äger den här podden.
Ja.
Lunch med Johan, ta med fan.
Ja.
Nej, det är rock'n'roll alltså.
Johan med Montelius.
Johan med Montelius.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och vi prövar vidare med att sitta i Expressens poddstudio och spela in. Utan lunch, men med Montelius. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu kör vi!
Du, såg du smockan på ja. Oscarsgalan?
Jag såg smockan och sen så har ju alla mina sociala medierflöden såklart varit proppade med länkar till olika artiklar och också personliga åsikter hos människor i min bekantskapskrets och sådär.
Ja, känner du någon ja. Som inte såg skådespelaren Will Smith ge komikern Chris Rock en örfil på scenen? Känner vi någon sån som inte har sett det?
Nej. Och det konstiga är att jag har ju följt Chris Rock. Det har jag inte. Men jag har känt till, han har ju varit verksam väldigt länge. För jag kommer ihåg att när jag var i 20-årsåldern så upptäckte jag Chris Rock. Måste ha sett honom på tv eller någonting. Och sen så var jag i New York. Och då såg jag tyvärr inte Chris Rock live, då skulle jag berättat om det. Men däremot så var jag förstås inne i deras fantastiska bokhandel Strand och köpte massor med böcker. Men bland annat faktiskt Chris Rocks bok om sin uppväxt.
Jaha.
Och det jag, som fick mig att komma och tänka på det, sen har jag inte tänkt på det på 100 år, men där beskriver han att han fick väldigt mycket stryk av sin mamma när han var liten. Och det beskriver han på ett humoristiskt sätt. We got a can of whoop ass from our mama. Ja. Liksom han och hans syskon.
Det är olika sätt att beskriva verkligheten.
Det var hans normalitet.
Ja.
Och jag tänkte på det, för när alltså om någon skulle komma upp när jag stod på en scen och slå mig i ansiktet. Jag kan ju finna mig rätt snabbt, men jag tror att det skulle nog ha fått mig mycket mer ur balans. För om man tittar på hur han reagerar. Han reagerar, han skrattar, han har ju förstås skyhögt adrenalin i kroppen för han står där på Oscarsgalan och ska presentera. Men om man ser hur han glider lite ändå, han ska ju presentera The Nominees sen då. Och han tappar lite formuleringen och säger just go to the nominees eller något. Men han tar faktiskt det där slaget som en som inte blir slagen för första gången. Det tänkte jag på.
Aha.
Det är ganska normalt. För honom.
Alltså, ja just det, han blir inte chockad.
Nej.
Även om det är en chockerande situation för alla andra där i lokalen.
Ja, och man känner ju stämningen.
Ja.
För det var det jag hängde upp mig på. Alltså alla håller på och tycker olika saker om att Will Smith gjorde det här och så.
Mm.
Men jag tänker direkt mer på det, dels den här reaktionen, men sen också den där känslan som jag kan identifiera mig med som är så otroligt påtaglig, att hela publiken blir ju också ansvarig för situationen på något sätt.
Mm.
Stämningen är ju förstörd, men man hör liksom, man hör lite så där folk drar efter andan, men sen så flera hjälpskrattar när han kommenterar det här precis efteråt. Mm. Och de försöker hålla stämningen på något sätt ändå.
Ja, och sen går ju Will Smith upp på scenen och tar emot pris för bästa manliga huvudroll i den ganska mediokra filmen King Richard.
Ja, och där
och därmed
jag...
så förstör han också kvällen för systrarna Williams, som den här filmen handlar om, eller hur?
Men det är där jag blir kritisk mot Will Smith.
Ja.
För att jag tänker att det där med smockan... det har sagt så mycket om det. Ja. Jag har inte så mycket att tillägga om det. Men däremot när han kommer upp där och håller det här talet och gråter och säger förlåt till alla utom Chris Rock och allt det där, då tänker jag att där gör han mig lite besviken. Därför att han står i princip och grinar över sig själv på ett sätt som vi har hört och sett för många män, förlåt att jag säger det, göra förut i offentliga sammanhang när de har gjort bort sig. Där står han, tårarna forsar, och han försöker få in liksom de här systerna Williams pappa i det på något sätt, men egentligen handlar det bara om Will och hans oändliga kärlek.
This is a beautiful moment, and I'm not crying for winning an award. It's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and Trevor and Zach and Sanaya and Demi and Ingenue and the entire cast and crew of King Richard and Venus and Serena, the entire Williams family. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. But love will make you do crazy things.
Och stackars Jada Pinkett Smith.
Ja, men du, vi kan väl också, kan vi inte bara lägga ner hela den här, alltså jag tror inte det är så synd om henne, kan jag ju säga. Jag tror att det är hon som är stark i deras relation.
Mm.
Jag tror att det var henne, om man studerar minspelet efter den här, att han står och rostar här liksom,
hennes alopecia.
Ja, rostar ju Will Smith genom att liksom driva med hennes korta hår liksom. Mm. Ja, eller brist på hår. Men i alla fall, då ser man ju att Will Smith skrattar ju åt det, men hon tycker inte det här är roligt, och då är det som att han fångar upp det ur sin ögonvrå.
Ja, just det, för han skrattar ju först.
Han skrattar först och tänker att oh my god, nu Jada blev arg. Och då agerar han. Så, nej, jag tror inte det är synd om henne. Jag tror att hon fick som hon. Ja.
Men tänk dig om det hade varit Jada själv som gick upp och smockade till Chris Rock.
Ja, det hade varit kul.
Det hade ju fått också helt andra,
ja, det hade det,
reaktioner.
Ja. Men jag också, jag undrar en annan sak. Chris Rock är möjligen en jättestor komiker som du har känt till i halva ditt liv.
Jag vet inte om han är en stor komiker. Jag bara, ja, men, kom på att han har hållit på så länge.
Beror på vem du frågar. Många, ja, skulle nog säga, ja, vet inte. Men nu kommer han ju bli, vad är det man kallar? Odödlig.
Mm.
Ingen kommer någonsin att glömma Chris Rock. För Chris Rock var konferensieren som fick en örfil på Oscarsgalan. Oavsett vad han gör nu så är han, har han blivit odödlig.
Mm.
För att jag tänker på en annan person som fick en örfil. Eller snarare, det var en knuff.
Mm.
Som ingen egentligen skulle veta vem det var om inte han hade blivit knuffad av Ingmar Bergman.
Josh.
1969.
Just det! Denna teaterkritiker då?
Ja, teaterkritiken i Dagens Nyheter, Bengt Jansson.
Mm.
För att han var kritiken på Dagens Nyheter som Ingmar Bergman retade ihjäl sig på. Och därför, under en offentlig repetition på Dramaten, gav en knuff.
Mm.
Som brukar, så ja, brukar referera den till att han fick en snyting. Men ja, det är väl ungefär samma sak.
Jag kan faktiskt komma med ett parallellexempel.
Ja.
Och det är den svenske regissören Wilhelm Karlsson. Inom parentes faktiskt pappa till popstjärnan Robin. Som...
Där är också någon. Alltså, där är faktiskt också någon som blir berömd på grund by proxy, så att säga.
Han blev berömd by proxy när han, kan det ha varit 80 eller tidigt 90-tal, i alla fall regisserade en föreställning på Dramaten. I ensemblen ingick vår käre legendariske skådespelare Örjan Ramberg. Och under någon form av skärmytsling eller vad det nu kan ha varit, i alla fall under repetitionsperioden, så blir alltså Wilhelm Karlsson skallad av Örjan. Det här tror jag faktiskt är, jag kommer inte ihåg, om det blev väldigt mycket rubriker omkring det här, regissör skallad av känd skådespelare. Nu minns inte jag om namnet på skådespelaren har varit publicerat förut eller om vi ska sätta pip på det.
Jaha, det får vi se. Ja.
Men det var i alla fall så. Mm. Örjan gick helt enkelt fram och skallade sin regissör. Och det är möjligtvis det. Alltså det han är ju inte förlåt, känd för allmänheten på grund av detta.
Men nu vet ni, alltså, nu måste ni se Wilhelm Karlsson framför er också. Tänk er en väldigt lång Robin egentligen.
Ja.
Ja. Jag behöver inte säga mer egentligen.
Nej, då, det är samma ansikte.
Ja,
fast
numera på... är det. Tänker inte unga Robin, nej, utan samtida Robin.
Robin sen... som nu är 40 plus är det ju.
Ja, just det. Alltså. Ja, ja.
Och då börjar man se ut mer som sin pappa kanske.
Ja, och tvärtom.
Ja.
Men ser ju mer och mer ut som kvinnor ju äldre de blir. Mm-hmm. Ja.
Usch, får jag berätta en hemsk anekdot bara för det? För att du sa män ser mer och mer ut som kvinnor.
Varsågod.
Vi kan klippa bort, men det här är också teateranekdot.
Ja, ja då så.
Varje höst har ju Dramaten en höstsamling. Där man har presskonferens och alla samlas efter sommaruppehållet typ. Det här var på den tiden en av världshistoriens bästa skådespelare, Siv Ruud, fortfarande levde. Och Börje Ahlstedt, också mycket namnkunnig och tidigare nämnd här i podden, var fortfarande verksam och anställd på Dramaten. Och Börje, han hade ju börjat åldras och se mer och mer ut som en tant.
Mm.
En kollega, jag minns på riktigt inte vem, men en kollega som också är bekant till mig, en skådespelare, såg då Börje bakifrån och skulle gå fram... Hon gick fram och hälsade och ropade: åh, hej Siv! Hur har din sommar varit? Och Börje, som kanske inte toppar listan över de som är mest självdistans i hela Sverige, liksom vänder sig om.
Vad i helvete?
Men de hade liksom antagit exakt samma skepnad.
Ja.
I alla fall bak, men kanske lite framifrån också faktiskt.
Jag tyckte det är jättekul.
Då får man gärna som backdrop till det här se framför sig Börje i all sin glans i till exempel Nyfiken gul.
Ja.
Det blir ännu roligare.
Ja.
Hej Siv!
Om Karlsson inte har något emot mig så kan jag inte se något hinder. Vad har han emot mig, säger Karlsson.
Madame Flod är naturligtvis en önskeroll för Siv Ruud.
Vad var det egentligen som Pip eventuellt, Örjan Ramberg var så arg på det? Vet man det?
Jag kan endast gissa mig till det. Men... Ja.
Man det var någon scenerier som man tyckte.
Ja, nej,
var,
men man kan väl säga generellt så här, när det gäller, och nu talar jag enbart anekdotiskt utifrån min trots allt 25-åriga erfarenhet av teatervärlden, att det finns en del skådespelare som kan kanalisera sin, och de är en minoritet, men de kan kanalisera sin frustration ibland genom att tycka att regissören är en idiot.
Mm.
För att det innebär ju, skådespelarbete är ju alltid frustration och man kör alltid fast, det blir alltid jobbigt. Och en del som kanske dessutom har privata frustrationer kan få för sig att applicera det på regissören. Och då man har väldigt dålig impulskontroll dessutom, och man har en syn på kanske vilka som är riktiga karar och vilka som bara är kastrater enligt ens egen världsbild, då kan man utse ett mobboffer.
Mm. Nu är det här bara rent hypotetiskt.
Det är hypotetiskt, ja. Jag vet inte vad som hände, men jag tror knappast att Ville höll på att ta Örjans tjej eller något, utan jag kan tänka mig att det var en konstnärlig konflikt.
Ja. Och när det gäller vad Ingmar Bergman blev arg på Bengt Jansson för.
Det var väl en recension helt enkelt.
Ja, men alltså om man går till läggen, om man går till läggen och börjar läsa recensioner som Ingmar Bergman har fått av Bengt Jansson, så ser man att det är ömsom vin, ömsom vatten, ömsom ris, ömsom ros.
Vilket är väldigt adekvat när det gäller Ingmar Bergman som teaterregissör, ja. För det var inte hans starka sida.
Nej. Men saken är den att Olof Lagercrantz, som lite då och då skrev teaterkritik också i sin tidning, han hade gått väldigt hårt åt Ingmar Bergmans Hedda Gabler på Dramaten.
Och han fick ingen knuff.
Han fick ingen knuff.
Men det är det jag menar, jag tror han hade respekt. Jag tror Ingmar respekterade honom. Så och inte Bengt Jansson.
Nu spekulerar vi bara här.
Självklart.
Va? Men alla de det är brukar döda. Vi ju göra.
Ja.
Alla är döda dessutom. Men Bengt Jansson, och det här har jag lärt mig av podden Snedtänkt av Kalle Lind. Och,
den är fantastisk.
Den är fantastisk för att han har ägnat ett helt avsnitt tillsammans med, vad heter det, Ingmar Bergman stiftelsens Jan Holmberg, vdn. De pratar om Bengt Jansson i en timme. Det är ett avsnitt som jag verkligen rekommenderar. För då förstår man lite mer vem han var. Han kom från en arbetarklassbakgrund till skillnad från de andra högdjuren med hög svansföring inom teaterkritiken och på DN och så vidare. Men och han blev med tiden rätt försupen liksom. Men ja, det finns lite mycket att hämta där. Men jag måste
lyssna på det.
Ja, ja, det är väldigt spännande för att de berättar också att Hasse och Tage var rosenrasande på Bengt Jansson också. Så till den grad att de till exempel skrev ett nummer i revyn Svea Hund där Bengt Jansson hånas. Och så kan man ju rostas kan man säga.
Ja.
Ja, ja, ja. Och det kan man ju göra, men det var ju ganska ändå personligt för att de outade honom lite grann som alkis och alltså
det är på gränsen.
Trädde lite över den där gränsen. Men de var också liksom de var rasande på att inte Bengt Jansson tyckte allt de gjorde var bra.
Men var det något med honom som kritiker generellt då? Att, alltså jag kan tänka mig, jag har ju aldrig misshandlat någon kritiker. Men jag har...
Har du velat?
Nej, jag har inte velat, men inte velat misshandla.
Martina?
Men alltså jag vet inte. Just det där med misshandel sitter ganska långt inne för just mig. Jag är mer för liksom det här typ som när Staffan Valdemar Holm skrev ett hatmejl till Leif Zern när han var chef på Dramaten.
Ja.
Jag har liksom fått hålla i mig med en viss teaterkritiker.
Då var det ju för att Leif Zern hade kritiserat hans uppsättning av sju knivar från Vej hette den. Just det.
Och tyckte att den var dålig.
Och
Staffan Valdemar Holm reagerade över alla gränser och skrev som du är på min svarta lista. Ditt jävla ås! Han var, det var liksom, och givetvis publiceras detta då.
Ja.
Såna har jag fått hålla i mig för att inte skriva.
Ja.
Men inte till kritiker som jag inte bryr mig om, utan till en specifik kritiker som jag blir sårad när den för en gångs skull inte tycker att det jag gör är bra.
Men med det, vi kan sätta pip på det. Så jag vill veta.
Nej, men
men den kritiken tycker ju i princip nästan all... Det är ju 85% hyllningar.
Men han älskar ju teater på riktigt. Men just därför, jag har läst sågningar som han har gjort.
Hen.
Jag har läst vederbörande i några texter där hen har sågat föreställningar. Men då upplever jag det som att hen tycker att den föreställningen var så dålig så det är ett hån mot hens älskade teater. Men jag det är nästan för känsligt för mig att prata om. Att hen tycker, för hen skrev upp mina första pjäser väldigt mycket och har sen fortsatt göra det genom åren liksom. Fast med vissa undantag. Och jag kan urskilja när de undantagen är. Det är dels när hen tycker att jag samarbetar med mina kompisar och hen tycker att det blir för
dåligt går det.
Hen tycker att det blir för internt och flamsigt. Och har i och för sig rätt i det, men jag tycker att jag mellan varven ibland kan få göra något sånt. Turteatern i Kärrtorp gör ju hela tiden interna och flamsiga saker. Ska jag aldrig få göra det? Och sen att hen har någon sorts uppfattning om Brunnsgatans publik som är att det består av människor som inte tål för mycket sex och snusk och sådär. I beg to differ. I beg to differ. Nu kommer du tycka att jag gör en dålig utvikning, men till exempel min i princip pornografiska bok Oskar Levertins vänner, den var mest uppskattad av gamla damer. De älskade sex och snusk i den och kiss och bajs.
Ja, jag tror det där är en farlig väg att gå, om jag vill ge ett litet tips till kritiker.
Ja, att tro att publik...
göra sig till tolk för
håll
publiken.
Käften.
Säg vad du själv tycker istället.
Ja, ja. Och det närmaste jag har kommit att gå i svaromål, för jag tänker så här, nej, det ska vara vattentäta skott i kritikerna. Och vi ska inte kommunicera. Men jag kunde inte hålla mig därför att jag talade ut om det här i Kristoffer Triumfs Värvet. Jag kommer inte ihåg om han la pipa också, men då talade jag ut lite mer utförligt om hur sårad jag var. Absolut inte på något Kringland Svensson sätt, utan bara det här, så här tänker jag och tycker. Det avsnittet skickade jag faktiskt till den här kritiken.
Okej.
Och han skrev typ, ja, det är noterat.
Hen
skrev att det här är noterat, jag kan förstå ditt perspektiv. Men det ångrar jag.
Ja, det är väldigt gränslöst.
Men
det
var i alla fall inte misshandel.
Nej, men det kanske var lite 1960-tal över det hela faktiskt.
Mm. För då var det väl...
Ja, då var, alltså, det var ju mycket sådär svar på tal. Och, ja, men det hängde ju också ihop med att alla på något vis kände alla på något konstigt sätt.
Men vissa hade alla kanske till och med alla. Sex med varandra. Alltså vissa kanske hade suttit supit ihop.
Ja, precis. Alltså, kritik liksom och svar på kritiken, det var som folks hemmafester nästan.
Ja.
Ja. Men har det inte hänt? Det var dåligt det här du gjorde igår. Nej, ja. Det tycker jag verkligen inte. Smock.
Nej, men har inte det hänt? Det har ju hänt mig att någon författare hit och dit, inte bara en utan ett par stycken, har liksom gått ut i sina sociala medier och varit missnöjda med att jag inte har skrivit 100% positivt om deras böcker och så. Men då tänker jag, jag kommer aldrig svara på det. Alltså jag kommer aldrig gå in i en dialog och säga jag menade inte si, jag menade så. För då är det nästan alltid att de tycker, någon trodde att jag hade tyckt att hennes bok var dålig för att den hade en analplugg på omslaget. Men det hade ingenting med saken att göra.
Allmänintresset, det dalar ju.
Det störtdyker. Man bara,
så det är väl
det är bra det att nära händer. Och kära vet vad du tycker
just det.
Om den här recensionen.
Ja. Ja, men det om Bengt Jansson och att bli odödlig genom en smocka.
Jag vill säga att för att du ska slippa liksom säga det, så vill jag säga att jag har övervunnit mig själv något så jävla kopiöst. Och nu vet jag inte om ni lyssnare är med på det, men jag har ju alltså så mycket telefonskräck så att det går inte att beskriva. Men jag har faktiskt ringt till Hotell Avalon i Göteborg. Vi har ju till och med fått en lyssnarfråga kring det här med varför Avalon och andra så där lite finare hotell har badkar ute i själva rummet och insyn till toaletten
där man låter korvarna plumsa. Det var för två avsnitt sen, tror jag. Det är avsnittet som heter Allmänna klagomål. När jag berättade om min Göteborgsresa och det här badkaret som var i badkaret i sovrummet, så att säga.
Ja, exakt.
Ja, så du har ringt, Martina?
Jag har ringt, och då ringde jag.
Vad ställde du för fråga då? Vad undrade du?
Jo, jag ringde och sa så här att hej, jag heter Martina. Och så sa jag faktiskt, jag har en podcast som heter Lunch med Montelius tillsammans med Gunilla Broders, och hon bodde hos er nyligen, och vi kom att tänka på det här med varför ni har det här då. Och då Så sa hon, jaha, hej, men vad kul, ja, men jag förstår. Du, jag tror inte jag är helt rätt person att svara på det här, men jag ska be någon att återkomma. Och sen har ingen återkommit tyvärr. Men jag har googlat, för att det här är ju ett världsomspännande fenomen. Och det jag mest har kommit fram till då, att hotellen har som förklaring. Det här är mostly in urban hotels. Det är helt enkelt att de upplever att om man har genomskinliga dörrar till exempel till toaletter.
Ja, för det var det andra problemet. Det är inte bara badkaret i sovrummet, utan det var ju mer att man, det finns liksom ingen ljudisolation.
Ingenting.
Till toan.
Och en del har liksom till och med genomskinliga dörrar som man sitter som i en glaskub.
Ja.
De förklarar det med att det ger ett bättre ljusflöde. Att det är väldigt viktigt nu för tiden tydligen med inredningsdesign av hotell. Att ljuset ska flöda liksom. Och att det är därför att man ska känna då att när man går in på toaletten, då ska man inte plötsligt befinna sig i en mörk skrubb, utan man ska fortfarande få bajsa i dagsljus. Och så säger de så här, och folk har ju själva liksom skrivit insändare och sånt till typ olika tidningar om det här och skrivit att well, I was on vacation with my father. Och så hade de hamnat i ett sånt här rum. Ja. Att det hade väckt jobbiga barndomsminnen av när han brukade bajsa med öppen dörr och sådär. Men från hotellens sida, de verkar ha en grundinställning som är att om man reser med sin partner som man är ihop med, då så tycker hotellen att det är underförstått att då har man en sån nivå av intimitet med varandra, så att det är helt självklart att då är det här med toalettbestyr inga problem. Då vill jag bara säga att framskärten och snoppen, vi vet ju att de används både till att kissa med och till att mysa med på det sättet som kan bli barn av, men det kan också vara bara för att vuxna tycker att det är väldigt mysigt. Och vi vet att det är samma region liksom, men det betyder inte att det är samma mentala region. Och samma sak kan ju gälla prutten. Att en del vill mysa med prutten också. Men det betyder inte att när saker åker ut så är det lika offentligt som när saker åker in.
Nej.
Eller när man myser.
Mm.
Utan jag, för mig är det så här att bimli bim och bumli bum, det är ensam mys. Och sen allt annat när man kan leka med de kroppsdelarna, det kan vara tillsammans mys.
Ja.
Men för mig är det väldigt olika saker. Ja.
Alltså jag kan säga en sak. Jag vet inte varför jag börjar tänka på Ingmar Bergman så fort.
Därför att han har en egen toalett på Dramaten, det är ju sant.
Ja, han skulle ju aldrig, alltså, ni vet ju hur mycket problem han hade med magen.
Han sket ju oavbrutet och han ville bara bajsa i sin toalett. Han hade ju både på Dramaten och i Radiohuset.
Ja, och där var det ju definitivt inget ljusinsläpp.
Nej! Jag betvivlar att han tände lampan.
Ja, men precis.
Alltså det här med stjärtbestyren, det var för Ingmar, han ville nästan inte ens själv veta.
Ja, men alla dessa kvinnor, han hade aldrig kunnat ha så många kvinnor om han hade haft toaletter med ljusinsläpp.
Jag tror säkert inte att de heller fick ha samma toalett.
Nej, det kan hända. Nej, just det.
Det vet jag inte, men nej, det är svårt att tänka mig. För att Ingmar, han skulle inte ha åkt utomlands, typ följt med när hans föreställningar spelades över hela världen, om han inte hade fått göra både ettan och tvåan In Splendid Isolation.
Och vet du förresten, de här fåtöljerna som var ute på Actionet för ett par veckor sedan, som kom, de här gröna
där det stod rubrik Expressen typ, ja, det får bära eller brista med mitt äktenskap.
Ja, de hade numera sålts för 34 000 kronor.
Det hade inte du varit beredd att hålla.
Nej, ja, min gräns var, den överträddes redan dag två kan man säga.
Ja.
Men alltså det är ju de här förtöljerna som har dels varit med i Scener ur ett äktenskap och sen har rest runt, ända till München har de varit och tillbaka och får det.
De kan man väl säga att typ, åtminstone om inte Ingmar Bergman så i alla fall Erland Josefsson någon gång måste ha pruttat i. Ja, det måste ha hänt.
Jag tror att både Erland och Ingmar har gjort det. För att enligt beskrivningen så var de också, de är ju väl använda och det finns ju visst slitage. Så att det är ju många som har suttit i de här. Och så att jag kan väl säga att jag är lite lättad kanske att de inte passade min plånbok.
Jag undrar just vad din hund Balto skulle ha sagt.
Ja, men
alltså, ja, men han hade ju accepterat.
Han är nog en av dem som hade tyckt att det var trevligt kanske att slå sig ner i den där fåtöljen.
Men hade inte han sniffat väldigt mycket?
Ja, men det är ju, hundar får ju ut mycket av det.
Ja, jag menar det.
Ja.
Tänk om han då hade liksom reagerat konstnärligt.
Om han för sin inre syn hade liksom sett
han kanske hade fått demoner. Och börjat yla. Och så när han såg någon som såg ut som Bengt Johansson skulle han ha knuffat den.
Det ja.
Vet man aldrig.
Jansson heter han, stackars människa. Vi måste orka komma ihåg hans efternamn. Jag ömmar så mycket för honom nu.
Men han hade ju inte tänkt att det skulle bli så här.
Men han försökte bara vara kritiker.
Det är väl fan.
Han måste ju kunna få göra sitt jobb.
Nej, inte för Ingmar. Tydligen inte.
Inte för Hasse och Tage heller tydligen.
Nej, de tycker att de är så roliga och skoja ja. Och får uttrycka sig ja. Hur mycket de vill. Och de får skämta och skoja.
Ja.
Bengt får inte ens ha en åsikt.
Nej.
Jävla förtryck.
Har du någon relation med Ivar Lo-Johansson?
Bara att hans namn ständigt nämndes under hela min uppväxt. Fast då sa folk bara Ivar Lo, Ivar Lo,
ja.
Ivar Lo.
Visst var det så?
Hela tiden. Jag hörde det namnet lika ofta som jag hörde Lille Skutt. Alltså jag hörde det jämt.
Ja.
Han var självklar. Han ingick på ett självklart sätt i samtalen.
Ja.
Om inte varje dag så varje vecka.
Ja, så var det ju. Hur är det idag?
Ingenting.
Ingenting?
Inga författarkollegor i min ålder när vi pratar. Ingen som säger något om Ivar Lo.
Nej. Det är ändå intressant.
Vad beror det på? Det han skulle kunna aktualiseras på alla möjliga sätt idag egentligen.
Ja, det skulle han. Finns det någon liksom arbetarförfattare av hans kaliber som skriver på det sättet idag?
Nej, det finns det inte. Ibland Nej. Försöker ju folk vart femte år dra till med att någon är en ny Ivalo, men det är den aldrig.
Nej, den är aldrig Nej. Det. Jo, nej men alltså, så var det. Ett tag, det var i slutet på 70-talet va?
Ja, alltså ja. Det var ju då jag började höra vad folk sa.
Just det. Och han har funnits med i hela mitt liv, men jag har aldrig någonsin läst en enda bok av Ivar Lo-Johansson. Tills nu. När,
just det.
Ja, och det var för att jag förstod att Mats Jonsson är inspirerad av Ivar Lo.
Ah.
Den självbiografiska serietecknaren och folkbildaren Mats Jonsson. Och då blev jag nyfiken och, nu, och då föreslog jag till bokcirkeln att vi skulle läsa 1900-talets portalverk bland arbetarlitteratur, nämligen Godnatt jord.
Och hur blev det? Har ni hunnit prata om den i bokcirkeln?
Vi ska träffas ikväll och prata om den.
Åh, herregud!
Ja. Och det roliga var att mottagandet var att alla jublade, för att alla har kanske tänkt det här också, att någon gång ska jag läsa Ivar Lo, men aldrig gjort det. Vi är ungefär lika gamla också.
Det var precis min fråga om ni var det.
Jo, men vi är det. Det är samma generation. Samma generation. Och vi, alltså den här är ju från 1933, Godnatt jord. Och den beskriver statarlivet vid 1900-talets början. Och statar, alltså det är ju inte så fruktansvärt länge sedan egentligen. Men det avvecklades ju så småningom, för att de levde ju då under usla villkor. Arbetade åt någon stor liksom godsägare mot att de fick liksom bo i några såna här, de här statarlängorna som nu för tiden är så upprustade och posh. Om de inte har rasat helt och hållet.
Antingen har de rasat eller också har de fått kök med luckor utan handtag och där bor en PR-konsult.
Ja, just det. Men jag vet inte om vi ska prata så mycket om det här. Det blir inte så roligt när bara jag är så uppfylld av
Ivan. Men jag vill höra din uppfylldhet.
Vill du det?
Ja.
Medan du sminkar dig?
Nej, men jag bara kom på att vi kanske ska göra en film sen.
Ja, just det. Så intressant.
Men nu är det redan färdigt.
Ja, jättebra gjort. Det blev snyggt.
Men fortsätt med Ivar Lo. För att jag undrar, ja. Jag har verkligen undrat också över det. Varför alla vuxna runt omkring mig liksom knappt kunde ta sig igenom en vecka utan att referera till Ivar Lo?
Ja, men det var väl också för att han var ju också en aktiv journalist. Han gjorde ju reportage liksom och han var ju politiskt engagerad och det var socialdemokratin var det största och han hade liksom Gunnar Sträng var liksom en av hans polare ungefär kan man säga. Så att han var ju väldigt mycket han var ju liksom en vital del av majoritetssamhället så. Så att det var väl kanske därför också som att många pratade om honom men alla kanske inte läste heller.
Många låtsade säkert.
Det kan det vara, det kan det vara. Han kom ju aldrig in i någon akademi eller så. Nej. Gjorde han ju inte. Hur som helst så är Godnatt gjord, det är en slags kollektivroman om det här, om hans barndom egentligen. Utan att vara en klassisk coming of age-roman. Utan mera en beskrivning av det här sättet att leva. Som inte liknar någonting annat som jag har läst faktiskt, Martina. Det är liksom... det tar ett bra tag innan man börjar förstå vem som är vem och så. Eftersom...
Och det skulle aldrig något jävla förlag acceptera idag.
Nej.
För de skulle tycka att läsarna var för korkade.
Ja.
Och att de inte skulle orka läsa då om de inte förstod vem som var vem.
Nej. För det förstår man, det kanske inte är viktigt utan det här är liksom också ett tillstånd. Det är ett tillstånd och ett sätt att leva och känna. Det är nästan som man ibland tänker att man beskriver djur.
Ja, men och på det sättet får man, det där tycker jag är så jävla synd. Bara ja. Inom parentes.
Ja.
Att man får inte skriva så idag.
Nej.
Man får inte ge ut en sån bok.
Nej.
Därför att det måste vara mycket tydligare och begreppet att beskriva ett tillstånd,
ja.
Det är idag ett skällsord.
Aha.
Man får inte beskriva tillstånd.
Nej.
I så fall måste man beskriva ett mycket specifikt inre tillstånd som typ ska vara den här berättarens självförakt eller någonting. Inte ett kollektivt tillstånd. Och det är en intellektuell röta.
Ja, det är det.
Som jag känner djup sorg över. Ja. Det finns i teatern också. Det måste vara enkelt och det måste handla om så överlevde jag att jag råkade ut för den här katastrofen.
Ja, allting måste på något vis vara sommar i P1.
Ja, det måste vara sommar i jävla P1. Och då tycker inte jag att det är någon idé med någonting.
Mm.
Och sen också att man måste liksom kunna beskriva i så fall en situation eller ett begrepp ur ett perspektiv som ska vara ett sommar i PR eller på sätt sommar P1 perspektiv. Så att då i så fall, om det hade varit idag, då hade ju Ivar Lo fått uppgiften att så här, men okej, ur vems ögon, genom vems ögon ser vi det här? Då får ju vara hur den reagerar. Och sen som du kan lägga in kanske att de smsar till varandra och sen som du kan lägga in att den kräks upp din mat. Och så ska du korta den. Men så kortar den jättemycket så blir det 120 sidor och så kan heta jag heter Ivar Lo. Så gå och spänn ut bajan med en bajshöna.
Ja, men det är ju också det att de här människorna, de här statarna, de allra flesta har kanske bara gått i skolan några månader. De har liksom inte ett språk. De har inte, och de, alltså dels har de inte ett språk, de kan liksom... De är inte vana att analysera sig själva. Alltså det är så en helt annorlunda mental, liksom. Ett annat mentalt tillstånd som är så spännande att komma nära. Därför att man går upp på morgonen innan solen knappt gått upp. Då går man ut och mjölkar i en lång liksom... i en lång rad. Liksom. Man bara går och är tyst på något vis. Eller hur?
Mm.
Man går inte där och funderar, vad drömde du i natt? Alltså,
ja, eller
vad du menar?
Känner jag mig tillräckligt respekterad på ett individuellt plan? Det är liksom inte det som är frågan.
Nej. Nej, det är så mycket saker som inte alls är frågan om.
Nej. Så man inte ens, och grejen är att där finns det ju ändå, alltså jag tror ju egentligen att teoretiskt finns visst dagens Ivar Lo, men den har ingen tillgång till idén om att skriva en bok.
Nej, kanske, nej.
Alltså det är ju det.
Mm.
Den går inte att paketera, den kommer inte in på Biskopsarnö, den vet inte att det finns. Nej. Alltså det är klart att det, ja, det där existerar.
Ja, det är ju en... Det är ju ett under att han liksom kom ut som författare ur det här liksom egentligen. Ja. Ja. Han bara av egen kraft. Men sen också är det så, det är så spännande för att han är ju ändå Mikael i den här romanen, mm, Ivar Lo-Johansson. Och han är ju, de är ju väldigt mycket liksom ute i naturen. Det är ju deras, det är ju där de blir fria. Det är där de blir fria. Barnen liksom försvinner ut i skogen.
Ja, därför liksom, att skogen ser ju liksom inte vem som är statare och vem som, nej, inte är.
Och då finns det, och jag menar, och han beskriver liksom hur en av sakerna han gör på sommaren, det är ju att han springer med maskrosor. Han kan hålla på en hel dag och springa med de här maskrosorna och se dem sprida sig ut över åkrarna liksom. Och att det är en sån, det är en sån liksom, det är som att han tittar på flygplan, förstår du? Det blir, ja, som, ja, det är så stort. Med de här maskrosfrönen som bara sprids fritt med vinden.
Och det är ju en annan typ av frihet än den som beskrivs och strävas efter i mycket av det som skrivs nu.
Ja.
Som är friheten att just jag ska få vara just jag på just mitt sätt. Men att springa med en maskros, det är ju mer, jag är fri därför att jag är en mikroskopisk del av världen. Mm. Och ingen kan ta ifrån mig det.
Nej.
Jag är själv ett sånt där maskrosfrö.
Ah.
Och det spelar ingen roll vem jag är, för här springer jag.
Just det. Och tack för att vi får komma på det själv. Tack för att det, ja, inte det formuleras någonstans i boken. Utan
därför att vi kan, believe it or not, så kan vi faktiskt tänka och formulera våra intryck.
Ah.
Jättebra själva. Ah.
Ja, men det finns också någon scen med några, det är några kvigor som rymmer. De rymmer från gården.
Nej.
De är borta jättelänge. Och de här barnen liksom, de känner ju ett hopp i det. Det går och liksom, det säger de inte heller, vad hoppfullt att man kan rymma.
Nej, men det fattar ju vi,
nej,
också.
Det förstår vi också.
Att det bara man ser hur de spränger
att
iväg.
Att de bara hoppas att de ska aldrig, det ska gå bra.
Ja, kom inte tillbaka.
Nej, kom inte tillbaka.
Precis som när indianen rymmer från dårhuset i Jökboet. Den känslan.
Den känslan är det. Mm. Den känslan. Ja, men sen var jag ju tvungen, jag är så besatt av det här med godnattgjort, så sen var jag ju tvungen att titta på den här evighetslånga tv-serien. Kom du ihåg att det gick en sån som hette Godnattgjord, som Kevin Hjelm regisserade?
Ja, när du säger
eller
det
var
kommer
du för
jag
liten?
Liten? Jag var
för
ju för
kom
liten för
1979 kom den.
Ja, men då var jag 4 år. Men,
ja, då var du liten.
Så jag var nog för liten för att följa den.
Ja, det var du.
Men däremot vet jag att den fanns, och däremot så är jag ju indoktrinerad sen 17-årsåldern med det här med Keve.
Därför att alla skådespelare, jättemånga vänner till mig liksom utbildade delvis av Keve på teaterskolan i Stockholm. Och det finns Keve-sättet att spela teater. Och Keve hit och Keve dit och anekdoter.
Ja.
Så det är väldigt, mina öron är proppade med Keve. Ja. Jag har också träffat Keve.
Jaha,
faktiskt.
Hur var det då?
Han kallade mig för fnissmödis.
Det var inte så bra. Du fick inte så bra intryck av honom helt
enkelt. Jo, men alltså, egentligen så fick jag, det var andra gången. Första gången jag träffade honom var han på premiären på Torsten Flinks paria, Strindbergs paria föreställning där Torsten spelar båda rollerna. Och där fick jag jättebra intryck, för att där Torsten liksom tappade texten mitt i föreställningen, och så utbröt en hel diskussion mellan mig, för jag var sufflös då, och Torsten. Och Keve tyckte det var så fantastisk ögonblicksteater. Och det där blev omnämnt i recensionen också, att föreställningen lyfter när Torsten börjar diskutera med sufflös. Men så det var ett jättefint möte och han tyckte det var så underbart. Men sen så var vi hemma hos Torsten, det var flera andra där. Och Keve och jag satt bredvid varandra på kortsidan av det långa bordet. Och då tror jag inte att han var 100% nykter. För nu uttrycker jag mig diplomatiskt. Och då sa han, ja, det är så trevligt när man får träffa en riktig fnissmödis. Okay. Och jag sa, typ, att fniss ska jag hålla med om, jag vet inte om mödis rätt.
Vad står det för?
Ja, det står för oskuld, tror jag.
Ja.
En som har mödomen kvar.
Herregud.
Så det är...
Ja, det drar ju ner lite med upplevelsen av
godnattjord-filmatiseringen.
Nej, men alltså när jag var ung, alltså, det här var ju 1979 och då var ju jag 17 år gammal. Sen kan ni räkna själva.
Eller hur?
Ja. men då var ju mera, alltså den här blev ju så, det blev ju folkstorm. För att den var så långsam. Berättat.
Och då ska man ändå veta att 1979 så var ju allting långsamt berättat jämfört med nu.
Ja,
så förstår. Man tyckte då att det var långsamt. Det måste ha varit jävligt långsamt.
Det var så. Så att godnattjord blev mer en omskrivning för någonting som var outsägligt tråkigt.
Plus att det då heter godnattjord och alltihopa får en helt ny...
Ja, så att jag pratade om godnattjord utan att ha en aning, för inte ville man se på det där långsamma.
Nej.
Det vill man ju inte. Men han fick ju Keve Hjelm, alltså det här är ju något av det dyraste som SVT någonsin har producerat. För det är så mödosamt gjort, och det är långa sekvenser, alltså filmsekvenser utan klipp.
Wow.
Ja. Alltså det, du behöver egentligen bara se början. Du kan se inledningsscenen.
Men så man kan se den liksom.
Det finns, ja, du kan se hela på Öppet arkiv.
Wow.
Så det har jag hållit på med senaste
Men har veckan. Du då orkat se alltihop?
Jag har bara ett avsnitt kvar faktiskt.
Och då har du inte spolat fram någon gång?
Lite har jag spolat fram. Lite faktiskt.
Men är det några fler
inte
roliga,
de två första avsnitten. Och där är det också, i första avsnittet är spelats lilla Mikael som ska föreställa då Ivar Lo. Av en så duktig barnskådespelare. Han byts ju ut efter tiden när han växer upp. Men då är han kanske fem, sex år kanske. Något sånt.
Och jätteduktig.
Och jätteduktig, och förstår du, långa, tysta sekvenser.
Fy fan, det ska ju vara omöjligt för en sån liten.
Bara sitter vid köksbordet och äter gröt och tittar ut genom fönstret ibland. Alltså, det är helt fantastiskt. Så att Keve Hjelm måste ju ha varit en gudabenånad faktiskt regissör.
Ja, 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 men det tror jag säkert.
Ja, trots det här med fnissmödis. Men första scenen är ju bara en enormt tidig morgon. Den är tidig.
Den är helt enkelt jättetidig. Ja. Alltså.
Och då kommer ju hela det här gänget, alla dessa kvinnliga skådespelare, alla är ju med också. Till och med Monica Zetterlund är ju med.
Åh!
Ja. Hon, vad heter de allihopa? Emy Storm.
Åh!
Lena Granhagen.
Åh, gud! En av världens bästa skådespelare också.
Mia Benson.
ja, som ja. Fortfarande är verksam.
Exakt. Och så Monica Zetterlund som sagt, som jag nämnde. För att ta några stycken. Filly Lyckov i Friarinnan.
Jag älskar Filly Lyckov, hon är död tyvärr.
Ja, hon är tyvärr det. Ja. Katarina Evelöv är med.
Som jobbar hos mig nu.
Ja, du måste fråga henne.
Ska jag fråga Katarina hur det var?
Det har du läxat till nästa gång. Hur var det? Hon måste ju ha spelat ett... Vad kan hon ha spelat? Hur gammal är Katarina Evelöv?
60 typ.
Ja, hon är som jag ungefär.
Fråga då, Katarina.
Mm-mm.
Det kommer hon jättegärna berätta.
Ja, vad spännande. För jag hade velat höra också. Jag hade velat prata med den här Niklas Norell som pojken. Ah. Som pojken hette som spelar lilla Mikael.
Han måste vara min ålder typ. Alltså om han var i den åldern, 1979.
Ja, just det. Precis. Man måste säga Margret Weivers. Alltså förstår du. Och sen av männen då, Bengt Eklund. Mm. Nu ska vi se. Tor Isedal, Ingvar Hirdvall. Mm. Vad har vi mer? Jan Blomberg är baron. Det är ett sånt gäng han har.
Ingvar Hirdvall, han var ju...
Christer Henriksson är med också.
Christer Henriksson?
Ja, förlåt, vad sa du?
Ingvar Hirdvall är ju väldigt arbetarklass för övrigt.
Ja. Gösta Engström dyker upp som en luffare. Och sen är han inte med mera.
Men gud, vilken jävla rolllista.
Ja, det är det. Det är vad det är. Men som sagt, första scenerna där, man kan bara titta på hur det ser ut när alla dessa kvinnor kommer gående över laggårdsplanen. De går från sina statarlängor och ska gå och mjölka. Och det tar en viss tid för dem att gå. Och det är det att man kommer in i den här andningen.
Men det är precis som när man gör teater väldigt långsamt. Alltså till slut så kanske det är frustrerande, men om man kapitulerar... Mm. Nej, jag måste testa, jag måste titta på det.
Ja, jag tror du kan göra det. Jag skulle kunna säga, det är klart att man vill gärna läsa romanen. Det vill man göra kanske.
Men det, ska man göra det först? För det
ja, för det var så rewarding.
Vad heter var den det? Svår att få tag på? Du lånar den kanske?
Du vet, jag köpte den på bokbörsen. Bokbörsen kom ju efter två dagar.
Jag har den säkert hemma, ta mig
fan.
Du har
den säkert.
Om inte annat så fanns den säkert i det här jättebiblioteket som jag ärvde.
Ja, för att... måste säga, för det mesta blir man ju besviken på filmatiseringar av böcker som man älskar.
Mm.
Det här var kanske den första gången som jag inte blev det.
Är det sant?
För att det blev någon... Ja, för att det blev mera som en, det är liksom som att gå in i romanen. Inte, man satt inte så här och tänkte, han pratar konstigt. Eller, nej, så här det kunde inte jag föreställa mig det.
Om man har gjort sin egen film ju när man just läste. Det.
Nej, tvärtom. Ja, just det.
Vad häftigt. Nej, men då ska jag börja. Jag lovar dig att den står i min bokhylla, Godnatt jord.
Och så kan du toppa det med en dokumentär på SVT Play där förre finansministern Gunnar Sträng är en av Talking Heads som lägger ut texten om Ivar Lo.
Gunnar Sträng? Ja. Men alltså föreställ dig något sånt idag. Föreställ dig! It wouldn't happen. Nej. Inte ens med en kulturminister skulle det hända.
Nej!
Att den skulle kunna sitta... Jeanette och brodera ska hon ut sitta och brodera
det. Ringa in Ivar Lo's storhet.
Kommer inte hända. Förstår du? Bildningsidealet har bara brutits ner. Pulveriserat, som är fan. Och det är så löjligt, men det är ju en tragedi. Det är en tragedi och en katastrof.
Det är det faktiskt.
Jätteledsen.
Ja, ska vi sluta i den ledsna känslan?
Ja.
Men jag hade kunnat prata på om Ivar Lo's som kvinnokar. Men det här är mina vad heter det, kunskaper för grunda.
Men jag tycker du ska fan läsa på. För jag tycker vi ska ta ett litet Ivar Lo-segment i nästa avsnitt också.
Kanske vi gör det
jo,
faktiskt.
Jo, om jag ska övervinna mig själv en gång till nu. Ja. Och börja pressa Katarina Evelöv. Ja. Vilket i för sig inte kommer vara så svårt. Men ändå.
Ja.
Om hur det var med den här inspelningen. Då så ska du fan läsa på. Mer om Ivar Lo.
Men då ska jag ge dig som en liten teaser. Ja. Som en liten teaser så ska du få se en av hans kvinnor.
Åh.
Ann Smith.
Hopp. jävla
poet. Ja. Och ja, kan hon vara, hur mycket yngre var hon? 30 år yngre kanske?
Och gud vad överraskad det blir.
Ja, men det var hon. Han gifte sig ju aldrig, utan han hade ju bara olika kvinnor. Men så kan man göra.
Han gifte sig aldrig med någon?
Nej.
Det var mindre korser på den tiden än vad det är
idag. Ja, det var det ju. Så då vill jag presentera Ann Smith i dokumentären Ivar Los väg.
Oj, snygg.
Jag tror att det var så här. Att Ivar var på väg från Inger Schöler på Sydkoster. Och jag kom från andra hållet och var på väg till en brunn för att hämta vatten. Och så var det en smal stig. Och där såg jag honom på avstånd. Och då kom jag ihåg att vi hade sett varandra 10 år tidigare. På torget i Strömstad. Då jag var 20 år. Och den gången hade jag inget mod att gå fram och säga god dag. Då var jag en helt annan person. Men den här gången så kände jag att jag var stark och att jag ville träffa honom. Så jag gick fram och sa god dag. God dag helt enkelt. För Ivar var en sån person då att han var en nyfiken människa. Och därför alltid en ung människa. Och en möjlig människa. En sådan människa som man säger god dag till.
God dag helt enkelt. Men gud vad hon uttrycker sig vackert.
Ja.
Jävlar den här
Vilka
Smith.
Ögon va? Vilka ögon hon har.
De bara sprutar liv. Det är ju hon beskriver ju egentligen sig själv när hon säger det här, en nyfiken människa och därför en ung människa. Precis så jag uppfattar henne.
Ja. Hon var tydligen ett namn då på 70-talet, skrev erotisk poesi.
Men gud, det vore ju roligt att se om det går att få tag på.
Ja, okej. Okay. Det blir hemläxa till nästa gång.
Ja.
Ja. Lite Ann Smith. Lite
Everlöv och lite allmän Ivalosk erotik.
Det gör vi. Mm. Och när det gäller tyska Fab Five så får ni klara er på egen hand.
Titta på det så får ni se hur skojigt det är. Det är kul. Så kan ni putsa upp skoltyskan när ni ändå är igång.
Kan ni göra. Mm. Tack för idag Martina. Det här, hur känns det nya livet med att podda i en studio?
Ja. Jag skulle vilja säga så här. Jag skulle använda ett neutralt uttryck. Det är ett miljöombyte. Det är det. Vi ses när vi råkas. Nej, vi ses om 2 veckor. Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.